Nå, det fick vara som det ville med den saken. En kapplöpning mellan Pedro Nile och denne Pates morbror Jen. Hon önskade att hon inte varit så säker på vem hon skulle satsa på. Tills dess kan du tala om för mig hur illa det är i Camlin. Ers majestät, jag skulle bara berätta för er om att hjälp är på väg. Min morbror blir arg om jag stannar. Jag är din drottning, Pate, sa Morgase bestämt. Och din morbror Jens drottning också. Han kommer inte att ha någonting emot att du svarar på mina frågor. Pate såg ut att vara redo att fly fältet, men hon satte sig på en stol och började gräva efter sanningen. Pedro Nile kände sig riktigt väl till mots när han satt av på den stora borggården i Ljusets borg och kastade över tyglarna till en stallknäkt. Morgase var på väg dit han ville ha henne, och han hade inte behövt ljuga en enda gång. Han tyckte inte om att ljuga. Allsammans hade varit hans egen tolkning av det som skett, men han var övertygad om att den stämde. Rand Althor var en falsk drake, ett verktyg i tornets händer. Världen var full av dårar som inte kunde tänka. Sista striden skulle inte bli någon gigantisk envig mellan den svarte och någon draken återfödd, en vanlig människa. Skaparen hade för länge sedan lämnat mänskligheten att sköta sig själv. Nej, när Tarmon Gaydon kom skulle det bli som under troll och krigen för drygt 2000 år sedan, då horder av trollocker och andra av skuggans yngel välde ut från stora fördärv, hög sig genom gränslanden och nästan dränkte mänskligheten i ett hav av blod. Ett nytt sådant angrepp tänkte han inte låta människorna möta söndrade och oförberedda. En våg av bugningar från vitklädda söner följde honom genom borgens stenklädda korridorer hela vägen till hans privata audienskammare. När han kom in i förrummet kom hans magre sekreterare, Balwer, genast på fötter och började räkna upp alla de papper som tarvade generalkommandantens underskrift. Det var emellertid inte han som fångade Niles uppmärksamhet, utan den reslige man som makligt reste sig upp från en av de stolar som stod längs väggen. Bakom den gyllene solen på hans bröst fanns en blodröd herdestav, och nedanför fanns tre kokarder som visade hans höga rang. Jashim Carradine, inkvisitor under ljusets hand, såg lika hård ut som han var, men hade fått fler grå hår kring tinningarna än när Nile såg honom senast. Det fanns en oroad glimt i hans mörka, djupt liggande ögon, och det var inte så märkligt. De två senaste uppdragen han tilldelats hade fått en ände i katastrof, vilket var föga lovande för en man som hade siktet inställt på att en dag bli stor inkvisitor och kanske rent av högste generalkommandant. Nile lämnade sin mantel till Balwer och tecknade åt Carradine att följa med in i själva audienskammaren. Ärövrade stridsfanor och gamla fienders baner dekorerade väggarnas mörka träpanel, och golvet pryddes av en flammande sol som bestod av så mycket guld att de flesta skulle titta bort. Frånsett detta var rummet stramt och kalt, ett enkelt soldatrum som speglade Niles läggning. Nile satte sig på en stol med högt ryggstöd, välgjord men osmyckad. De båda breda eldstäderna i varsin ände av rummet var tomma, ursopade, vid en tid på året då de borde ha rymt varsin dånande brasa. Det var ett bevis så gott som något på att sista striden var nära. Efter en djup bugning knäböjde Carradine på solen, blanknött av de fötter och knän som under århundradenas lopp vilat där. Har du undrat över varför jag lät skicka efter dig, Carradine? Efter vad som hänt på Almoth-slätten, vid Farm och i Tanshiko kunde man knappast klandra mannen om han trodde att han skulle bli arresterad. Men om han misstänkte en sån möjlighet röjdes det i varje fall inte av hans röst. Som vanligt kunde han inte låta bli att visa att han visste mer än någon annan. Sannligen mer än han borde veta. Eisedena i Altera, högste generalkommandant. En chans att utplåna hälften av häxorna från Tervallon, och det på vår egen tröskel. En överdrift. Kanske en tredjedel av Eisedena befann sig i Salidar, inte mer. Och har du framfört dessa spekulationer högt bland dina vänner? Nile betvivlade att Carradine hade några vänner, men han hade sina dryckesbröder. På senare tid hade han tillbringat allt mer tid med dem och flaskan som sällskap. Han ägde emellertid vissa färdigheter, användbara färdigheter. Nej, högste generalkommandant, jag vet bättre än så. Gott, sa Nile. Du ska nämligen inte bege dig någonstans ens i närheten av detta Salidar, och det ska ingen annan av sönerna heller. Det var omöjligt att säga om det som hastigt drog över Carradines anlete var lättnad. Det var i så fall inte likt honom, brist på mod hade han aldrig visat, och lättnad passade sannoliken inte ihop med hans svar. Men de bara väntar på att någon ska hugga dem. Detta bevisar att ryktena talar sanning, att tornet är delat. Vi kan förinta dem som finns i Salidar utan att resten lyfter ett finger. Det skulle kunna försvaga tornet tillräckligt mycket för att det ska falla. Så det anser du, sa Nile torrt. Han flätade ihop fingrarna framför mellangärdet och fortsatte med mild ton. Åklagarna, ljusets hand, föraktade detta namn, men till och med Nile använde det. Åklagarna såg aldrig någonting om man inte satte det under näsan på dem. Inte ens tornet kan gärna öppet gå ut med att de stöder den falske draken Althor. Tänk om han skulle vända sig mot dem, som Logan gjorde. Men en utbrytargrupp. De skulle kunna ge honom sitt stöd, och då skulle tornets byk vara ren vad som än händer. Han var säker på att det var så det låg till. En verklig schism skulle ha kunnat utnyttjas för att ytterligare försvaga tornet. Men han trodde att hans teori stämde. I vilket fall som helst är det viktigt vad världen får se. Jag tänker inte låta den se någonting som bara är en kamp mellan sönerna och tornet. Inte förrän världen såg tornet för vad det var. En ormgrop full av mörkvänner som fuskade med krafter som människan inte var ämnad att röra. Samma krafter som en gång orsakat världsfallet. Denna kamp står mellan världen och den falske draken Althor. Om jag alltså inte ska till Altair, högste generalkommandant, vad är då mina order? Med en suck lät Nile huvudet falla tillbaka mot ryggstödet. Men kände han sig trött, kände tyngden av alla sina år och mer än då. Åh, du ska till Altara, Carradine. Han hade känt till Rand Althors namn och utseende sedan kort efter den påstådda invasionen från havet vid Falm. En komplott som Aes Sedena iscensatt och som hade kostat ljusets söner 1000 man och varit början för de dragsvurna och det kaos som spritt sig över Terrabon och Ära Doman. Han hade vetat vad Althor var och trott att han skulle kunna använda honom för att sporra världens riken till att enas. När rikerna väl samlats under Niles ledarskap skulle de ha kunnat göra sig kvitt Althor och börja bereda sig för troll och horderna. Han hade sänt budbärare till världens alla regenter för att visa på farorna. Men Althor rörde sig snabbare än han kunde tro. Hans avsikt hade varit att låta ett galet lejon härja på gatorna tillräckligt länge för att skrämma upp alla. Men lejonet hade blivit till en jätte som rörde sig med blixtens hastighet. Allt var emellertid inte förlorat. Han var ständigt tvungen att påminna sig om det. För mer än 1000 år sedan hade Ger Amalassan utropat sig till draken återfött. En falsk drake som kunde leda kraften. Amalassan hade erövrat ett större område än Althor nu besatt. Tills en ung kung vid namn Arthur Pendragon Tanreel gick emot honom och påbörjade sin klättring mot ett eget kejsardöme. Nile betraktade sig inte som en ny Arthur Hökvinge, men han var vad världen hade att erbjuda. Han skulle inte ge upp, inte så länge han var i livet. Han hade redan börjat ta sina mått och steg mot Althors växande styrka. Förutom sina sändebud till regenterna hade han skickat ut män till Terraborn och Aradroman. Bara några få män för att hitta rätt öron i vilka de skulle viska att alla bekymmer berodde på de draksvurna. Dessa dårar och mörkvänner som svurit sin trohet till Althor. Och på Vita tornet. Från Terraborn hade det redan börjat sippra ut åtskilliga rykten om att Aes Sedai varit inblandade i stridigheterna. Rykten som förberedde folket på att höra sanningen. Nu var det dags att sätta nästa del av hans nya plan i verket för att visa de obeslutsamma vart de skulle styra sina steg. Tid. Han hade så lite tid. Likväl kunde han inte låta bli att le. Det fanns de, nu döda, som en gång sagt: när Nile ler hugger han strax mot strupen. Altara och Murundi, sa han till Carradine, kommer att härjas av en flodvåg av draksvuna. Salen påminde om en salong i ett palats. Ett välvt tak med silig stuckatur, utsökt vävda mattor på de vita golvplattorna, väggpaneler av trä som snidats i invecklade mönster, men var belägen långt från alla palats. I själva verket var det långt från allting, så som de flesta människor skulle se på saken. Mishanas rödbruna sidenklänning frasade när hon rörde sig runt ett bord inlagt med lapis lazuli och förströdde sig med att bygga ett intrikat torn av dominobrickor i elfenben, där varje våning var större än den nedanför. Hon var stolt över att kunna göra detta enbart genom sin kunskap om tryck- och hävstångsverkan och utan att använda minsta tråd av kraften. Hon hade kommit upp i 9 våningar. Egentligen gjorde hon det inte så mycket för att roa sig som för att slippa tala med den andra kvinnan i rummet. Semirag satt på en hög stol täckt med röd väv och arbetade med ett broderi. Hennes långa smala fingrar förde med stor precision nålen av och an för att skapa ett mönster av små, små blommor. Det förvånade alltid med kärna att kvinnan kunde uppskatta någonting som var så vanligt. Hennes svarta klänning stod i skarp kontrast mot stolen. Inte ens Demandred vågade antyda att Semirags själ att så ofta gå klädd i svart var att Lanfear alltid bar vitt. För tusende gången försökte Mishana fundera ut varför hon kände sig så illa till mots i den andra kvinnans sällskap. Mishana kände till sin egen styrka och sina egna svagheter, såväl när det gällde kraften som annat. På de flesta punkter stod hon sig väl mot Semirag, och där hon inte gjorde det hade hon andra starka sidor att sätta emot svagheter hos Semirag. Det var inte det. Semirag fann nöje i grymhet, gladdes av att tillfoga människor de mest fasaväckande plågor. Men det kunde knappast vara problemet. Men Kärna kunde också vara grym när det behövdes, och hon brydde sig inte om vad Semirag gjorde med andra. Det måste finnas ett skäl, men hon kunde inte komma på det. Irriterat placerade hon ut ännu en dominobricka, varvid hela tornet rasade och elfenbensbrickorna föll till golvet under stort rassel. Med ett irriterat ljud vände hon sig bort från bordet och la armarna i kors under brösten. Var är Demandred? Det är 17 dagar sedan han gav sig av till Shaul Ghul, och först nu meddelar han oss att det finns ett meddelande, och sen kommer han inte. Under denna tid hade hon själv 2 gånger besökt Domesvalget. 2 gånger gjort den påfrestande vandringen genom gången där stentänderna nuddade hennes hår, och båda gångerna hade det inte funnits någonting där utom en orimligt lång myrdrail som vägrade att säga någonting. Hon hade förvisso känt öppningen, men mörkrets herre hade inte svarat. Ingendera gången hade hon stannat någon längre stund. Hon hade trott sig vara bortom fruktan, åtminstone den sort som kom sig av en halvmans blick. Men båda gångerna hade Myrdrailens tysta, ögonlösa granskning fått henne att hasta därifrån med steg som hon endast genom strängaste självkontroll förmått hindra från att bli regelrätt språngmarsch. Att bruka kraften där ledde undantagslöst till döden. Annars skulle hon ha förintat halmannen eller färdats bort från domesvalget. Var är han? Semirag lyfte blicken från sitt broderi. Mörka ögon som stadigt såg på henne ur ett mörkt ansikte. Sen la hon ifrån sig sömnadsarbetet och reste sig graciöst från stolen. Han kommer när han kommer, sa hon lugnt. Hon var alltid lugn, precis som hon alltid var lika graciös. Om du inte vill vänta, så gå. Utan att tänka på det hävde sig med kärna upp på tå en aning. Men hon var fortfarande tvungen att titta upp. Semirag var längre än de flesta män, men med så perfekta proportioner att man inte blev varse det förrän hon stod framför en och tittade ned i hans ansikte. Gå! Jag tänker gå. Och han kan... Hon kände förstås ingenting som kunde förvarna henne. Det gjorde hon aldrig. Inte när en man ledde kraften. En lodrät linje av starkt ljus uppenbarade sig i luften och vidgade sedan tills porten var tillräckligt bred för att släppa igenom Demandred. Han steg ut och bevärdigade dem var sin lätt bugning. Idag var han klädd helt i grått med en ljus spetskrage kring halsen. Han hade inga svårigheter att anpassa sig till denna ålders klädstil och material. Hans höknästa profil var nog så stilig, om än inte riktigt av det slag som fick varje kvinnas hjärta att slå snabbare. På sätt och vis var orden inte riktigt och nästan en god beskrivning på Demandreds liv. Han hade haft oturen att födas en dag efter Luce Tharyn Telamon. Medan Telamon blev draken hade Barrid Bel Meadar, som han hetat då, tillbringat åren med att nästan mäta sig med Luce Tharyns prestationer och inte riktigt vinna samma ryktbarhet som han. Om det inte varit för Luce Tharyn skulle han ha varit sin ålders högst prisade man. Om han hade tilldelats ledarskapet istället för den man som han betraktade som en intellektuellt underlägsen och överdrivet försiktig narr som allt för ofta råkade ha turen på sin sida. Skulle han då ha stått här idag? Nå, det var sannoliken fåfänga spekulationer, även om hon hade tänkt tanken många gånger förut. Nej, det viktiga i sammanhanget var att Demandred föraktade draken. Och nu när draken hade återfötts hade han överfört hela detta förakt på Rand Althor. Varför? Demandred lyfte en hand. Låt oss vänta tills vi alla är samlade, med kärna. Så behöver jag inte upprepa mig. Hon kände Shider spinnas precis innan den lysande linjen visade sig och växte till en portöppning. Grendel steg ut, för en gång skull utan halvnakna tjänare som sällskap, och lät öppningen försvinna lika fort som Demandred hade. Hon var en yppig kvinna med gyllenröda lockar. På något sätt hade hon faktiskt lyckats få tag på Straith till sin höghalsade långklänning. Tyget som speglade hennes lynne var nu en genomskinlig dimma. Ibland undrade Mersana om Grendel någonsin brydde sig om någonting annat än sina sinnliga lustar. Jag undrade om du skulle vara här, sa den nyanlända i lätt ton. Ni tre har varit så hemlighetsfulla. Hon lät höra ett muntert, aningen enfaldigt skratt. Nej, det skulle vara ett farligt misstag att döma Grendel efter hennes yttre. De flesta som hade tagit henne för den fjolla hon framstod som var döda sedan länge. Offer för den kvinna som de hade nonchalerat. Kommer Samuel? Frågade hon. Grendel gjorde en avfärdande gest med sin ringprydda hand. Åh, han litar inte på er. Jag tror knappt han litar på sig själv längre. Straith-tyget mörknade till en ogenomskinlig dimma. Han drillar sina soldater i Ilien och gnäller över att han inte har några blixtlansar att utrusta dem med. Och när han inte gör det letar han efter någon användbar angreel eller sha-angreel. Någonting med något som är anständig styrka naturligtvis. Allas blickar vändes mot Mesärna och hon drog ett djupt andetag. De skulle alla ha gett praktiskt taget vad som helst för en användbar angreel eller sha-angreel. Var och en av dem var starkare än någon av dessa halvlärda barnungar som kallade sig för Aesir idag. Men om tillräckligt många halvlärda barnungar länkade sig samman kunde de krossa dem alla. Förutom att de inte längre visste hur man gjorde och i vilket fall som helst inte hade vad som behövdes. För att skapa en länk på fler än 13 behövdes män, fler än en om man ville bli fler än 27. Egentligen utgjorde dessa flickebarn, även om äldsta var flickebarn för henne. Hon hade levt i mer än 300 år, även bortsett från den tid hon varit instängd i den förseglade öppningen och hade betraktats som en medelålders kvinna. Egentligen utgjorde de ingen verklig fara, men det minskade inte den åstundan efter angreel som delades av de utvalda. För att inte tala om önskan att finna någon av de än kraftfullare sa-angreel. Med dessa lämningar från deras egen tid skulle de kunna leda kraften med en styrka som annars skulle ha bränt dem till aska. De var alla beredda att riskera mycket för att vinna någon av dessa dyrgripar, men inte hur mycket som helst. Inte om det inte var absolut nödvändigt. Detta minskade emellertid inte deras åstundan. Mesärnas röst fick automatiskt en föreläsande ton. Vita tornet har numera utrustat sina förrådsrum med både vakter och skyddsformler. Inuti såväl som och utanför. Förutom att de räknar igenom allting 4 gånger varje dag. Stora samlingen i Tiers klippa är också skyddad med en otäck formel som skulle ha hållit mig fast om jag försökt passera den eller lösa upp den. Jag tror inte att den kan lösas upp av någon annan än den som vävt den. Och tills dess fungerar den som en fälla för alla andra kvinnor som kan leda kraften. Det är ändå bara en dammig hög av oanvändbart skräp vad jag har hört, sa de Mandred avfärdande. Tyrenierna samlade på sig allting som ens ryktades ha någonting med kraften att göra. Mesärna misstänkte att han hade mer än bara hörsägen att gå efter. Hon misstänkte också att stora samlingen även omgavs av en fälla för män. Annars skulle Demandred ha haft sin sa-angreel och kastat sig över Rand Althor för länge sedan. Utan tvivel finns det en del i både Carhain och Ruidin. Men även om man inte springer rakt i famnen på Althor så är det fullt med kvinnor som kan leda kraften på båda platserna. Okunniga flicksnärtor, fnös Grendel. Om en kökspiga sticker en kniv i ryggen på dig, sa Shamirag med sval röst. Betyder det att du är mindre död än om du faller i Shajer-duell vid Qual? Men Kärna nickade. Återstår gör då sånt som kan ligga begravt i gamla ruiner eller glömt på någon vind. Om ni vill räkna med att råka hitta någonting så var så goda. Jag tänker inte göra det. Om det inte är någon som vet var det finns en stasislåda. Det sista sades med en viss torrhet i rösten. Stasislådorna borde ha överlevt världsfallet. Men i de omvälvningar som skedde då hade de förmodligen hamnat på havets botten eller begravts under ett berg. Det var inte mycket som fanns kvar av den värld de hade känt till. Bara en handfull namn och legender. Grendels leende var idel sötma. Jag har alltid tyckt att du borde bli lärare. Åh, ursäkta, jag hade glömt. Men Kärna blev mörk i synen. Hennes vandring på vägen till mörkrets första hade tagit sin början när hon förvägrats plats i Kalamdan för alla dessa år sedan. Hon var inte lämpad för forskning, hade de sagt. Men hon kunde fortfarande undervisa, Nåväl, undervisat hade hon gjort tills hon funnit ett sätt att lära dem allihop vilket misstag de hade begått. Jag väntar fortfarande på att få höra vad mörkrets första sa, sa Samurak med låg röst. Ja, ska vi döda Althor? Men Kärna blev medveten om att hon grep hårt om tyget i sin kjol med båda händer. Hon släppte genast. Märkligt. Hon lät aldrig någon göra henne irriterad. Om allt går som det ska tar det bara 2 månader, högst 3, tills han befinner sig där jag utan fara kan nå honom och då är han hjälplös. Där du kan nå honom utan fara? Grendel höjde frågande sitt ena ögonbryn. Var har du inrättat din lya? Saksamma. Det må vara en oraffinerad plan, men jag kan inte säga att jag hört någon bättre på sista tiden. Demandred sa emellertid ingenting, utan stod bara där och betraktade dem. Nej, inte Grendel. Samurag och henne själv. Och när han tog till orda talade han halvt för sig själv, halvt till dem. När jag tänker på hur ni båda har placerat er kan jag inte låta bli att undra. Hur mycket har mörkrets första vetat och hur länge? Hur mycket av det som har hänt har hela tiden varit en del av hans plan? Det fanns inget svar på en sån fråga. Slutligen sa han, ni vill alltså veta vad mörkrets första sa till mig. Gott och väl, men det stannar mellan oss. Eftersom Samuel valde att inte komma får han heller ingenting veta. Detsamma gäller de andra, döda eller levande. Första delen av det meddelande mörkrets första gav mig var enkelt. Låt försten av kaos regera. Det var den exakta ordalydelsen. Det ryckte i hans mungipor, vilket var så nära ett leende med kärna någonsin sett honom komma. Sen berättade han resten. Men kärna kom på sig själv med att rysa och hon kunde inte avgöra om det var av upphetsning eller skräck. Det kunde gå. Det kunde innebära att allting lades i deras händer. Men det krävde tur och hasardspel gjorde henne illa till mods. Demandred var spelaren bland dem. En sak hade han rätt i. Lurs Therin hade skapat sin egen tur lika säkert som att en bagare gör bröd. Enligt hennes åsikt verkade detsamma gälla Rand Althor. Såvida inte mörkrets första hade en plan bortom den som han hade avslöjat. Och det skrämde henne mer än någon annan möjlighet. Innanför spegelns guldram reflekterades rummet, väggarnas obehagliga mosaikmönster, de guldsmyckade möblerna och de fina mattorna, de andra speglarna och vävnaderna. Ett gemak i ett palats, men utan fönster eller dörrar. I spegeln reflekterades en kvinna som gick av och an i rummet, klädd i en blodröd långklänning. Hennes vackra anletsdrag röjde en blandning av ursinne och misstro. Fortfarande misstro. Den speglade även hans eget ansikte. Och det intresserade honom betydligt mer än kvinnan gjorde. Han kunde inte motstå att röra vid sin näsa, sin mun och sina kinder för säkert 100 gånger. För att försäkra sig om att de var verkliga. Anletsdragen var inte unga. Men likväl yngre än de han burit när han först vaknade ur den långa sömnen med alla dess ändlösa mardrömmar. Ett alldagligt ansikte, och han hade alltid avskytt att vara alldaglig. Han kände igen ljudet i sin hals som ett knoppande skratt, ett fnitter, och la band på det. Han var inte galen. Trots allting som hade hänt var han inte det. Han hade fått ett nytt namn under denna andra, ännu mer fasansfulla sömn innan han vaknade för att finna detta ansikte, denna kropp. Osangar, ett namn som han fått av en röst han kände igen och inte vågade trotsa. Hans gamla namn, givet med hån och anammat med stolthet, var borta för alltid. hans herre hade talat och fått det att bli så. Kvinnan var Arangar, den som hon en gång varit fanns inte mer. Intressanta val dessa namn. Usamgar och Arangar var vänsterhands- och högerhandsdolken i en form av duell som åtnjutit en kortvarig popularitet i den där långa byggnaden från den dag då öppningen skapats och tills kraftens krig hade tagit sin egentliga början. Hans minnen var fragmentariska. Allt för mycket hade gått förlorat. Först i den långa sömnen och sen i den korta. Men detta mindes han. Dess popularitet hade varit kortvarig eftersom båda duellanterna nästan undantagslöst dog. Dolkarnas klingor var täckta med ett långsamt verkande gift. Någonting suddigt uppenbarade sig i spegeln och han vände sig om, men inte allt för hastigt. Han måste komma ihåg vem han var och se till att alla andra också mindes det. Det fanns fortfarande ingen dörr, men nu delade de rummet med en myrdrail. Inget era var ägnat att förvåna på denna plats. Men myrdrailen var resligare än någon som Usamgar tidigare hade sett. Han tog god tid på sig, lät halvmannen vänta på att dess närvaro skulle uppmärksammas. Och innan han hann öppna munnen spottade Arangar fram. Varför har man gjort mig detta? Varför jag har fått denna kropp? Varför? Det sista var nästan ett gällt skrik. Usamgar tyckte nästan att myrdrailens blodlösa läppar krökte sig i ett leende. Men det var lika omöjligt här som någon annanstans. Till och med trolllocker hade ett slags sinne för humor, om än ett våldsamt och grymt sådant, men inte myrdrailer. Ni fick båda det bästa som stod att finna i gränslanden. Dess röst lät som när en huggorm slingrar genom torrt gräs. Det är en bra kropp, stark och frisk, och bättre än alternativet. Båda dessa saker var sant. Det var en utsökt kropp, lämpad för en Jane-danserska på den gamla tiden. Både slank och yppig, med en passande grönögd elfenbens oval till ansikte, inramad av svart glansigt hår. Och vad som helst var bättre än alternativet. Kanske såg inte Arangar saken på det viset. Hennes sköna anlete var rödflammigt av raseri. Hon var på väg att göra någonting oöverlagt. Usamgar visste det. Det hade alltid utgjort ett bekymmer. I jämförelse med Arangar framstod Lanfear som försiktig. Han sträckte sig efter Shirin. Att leda kraften här kunde vara farligt, men inte lika farligt som att tillåta henne att göra någonting riktigt dumt. Han sträckte sig efter Shirin och hittade ingenting. Han var inte avskärmad. Det skulle han ha känt, och om inte skärmen var för stark skulle han så småningom ha kunnat ta sig runt den eller krossa den. Detta var som om han blivit avskild. Han stelnade till av pur bestörtning. Så icke Arangar. Kanske hade hon gjort samma upptäckt, men på henne hade den en annan verkan. Med ett tjut som från en ilsken katt kastade hon sig mot myrdrailen med händerna formade till klor. Det var ett fåfängt angrepp naturligtvis. Myrdrailen ädrade inte ens ställning utan grep henne liksom i förbigående om halsen och lyfte henne med sträckt arm tills hennes fötter lämnade golvet. Tjutet förbyttes i ett gurglande ljud och hon högg tag i halvmannens handled med båda händer. Med henne hängande i sin hand vände myrdrailen sin ögonlösa blick mot Usamgar. Du har inte blivit avskilt, men du ska inte leda kraften förrän du får besked om att det är tillåtet. Och du ska aldrig använda den mot mig. Jag är Shaidar Haran. Usamgar försökte svälja, men hans mun var torr som damm. Denna varelse kunde inte ha någonting att göra med det som gjorts med honom. Myrdrailer besatt vissa krafter, men inte av det slaget. Likväl visste den vad han försökt göra. Han hade aldrig tyckt om halmen. Han hade varit med om att framställa trollockerna genom att blanda anlag från människor och djur. Det var han stolt över. Över den skicklighet som krävts, de svårigheter han hade övervunnit. Men denna avkomma som de stundom fick gjorde honom alltid illa till mots. Shaidar Haran vände åter sin uppmärksamhet mot kvinnan som sprattlade i hans grepp. Hennes ansikte hade börjat anta en lilaaktig ton och hennes fötter sparkade kraftlöst. Du kommer att anpassa dig. Kroppen böjer sig för själen, men tanken böjer sig för kroppen. Du är redan på väg att anpassa dig. Snart kommer det att vara som om du aldrig haft någon annan kropp. Eller så kan du vägra. Då kommer någon annan att ta din plats och du blir överlämnad till mina bröder, avskärmad som du är. Och nio ryckte dig i dessa tunna läppar. De saknar sina tidsfördriv i gränslanden. Hon kan inte tala, sa Ozangar. Du dödar henne. Vet du inte vilka vi är? Sätt ner henne, halvman. Lyd mig. Varelsen måste lyda en av de utvalda. Men Myrdraelen studerade oberört Arangars allt mörkare ansikte ännu en stund innan den sänkte hennes fötter till mattan och släppte efter på sitt grepp. Jag lyder mörkrets första, ingen annan. Hon hängde kvar, vacklande, hostande och flämtande efter luft. Om Myrdraelen släppt taget skulle hon ha fallit till golvet. Fogar du dig i mörkrets förstes vilja? Det var ingen fodran, bara en rutinmässig fråga, ställt med denna torra, raspande stämma. Det gör jag, lyckades hon få fram med hes röst, och Shaidar Haran släppte henne. Hon stod där svajande och masserade sin hals. Ozangar gjorde en ansats att hjälpa henne, men hon hotade honom med en mörk blick och en höjd knytnäve innan han hann röra vid henne. Han backade undan med lyfta händer. Det var inte en fiende han traktade efter, men det var en utsökt kropp och ett utsökt skämt. Han hade alltid varit belåten med sitt eget sinne för humor, men det här var storslaget. Är ni inte tacksamma, sa Myrdraelen. Du var död och nu lever du. Tänk på Ravin, vars själ är bortom räddning, bortom tiden själv. Du har fått en möjlighet att känna mörkrets första igen och sona dina felsteg. Ozangar skyndade sig att försäkra den att han var tacksam, att han inte önskade någonting hellre än att få tjäna och sona sina felsteg. Ravin död? Vad hade hänt? Det gjorde detsamma. Att de utvalda blivit än färre betydde ytterligare en möjlighet att nå verklig makt när mörkrets första var fri. Det sved att ödmjuka sig inför någonting som kunde sägas vara hans egen skapelse lika mycket som trollockerna. Men han hade ett alldeles för tydligt minne av döden. Han skulle krypa i stoftet inför en mask för att slippa uppleva det igen. Arangar var också lika snabb, märkte han, trots all vreden som lyste ur hennes ögon. Uppenbarligen mindes hon också. Då är det dags för er båda att än en gång gå ut i världen i mörkrets förstes tjänst, sa Shaidar Haran. Förutom jag och mörkrets förste vet ingen att ni lever. Om ni lyckas kommer ni att leva för evigt och få en plats ovan alla andra. Om ni misslyckas. Men ni kommer inte att misslyckas, eller hur? Nu log halvmannen verkligen. Det var som att se själva döden le.